Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Det här är Ångestpodden avsnitt 303.
Det är det.
Det är verkligen det.
Med besked.
Hur mår du?
Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår också bra. Alltså jag mår jättebra. Idag när jag gick till poddstudion, då hade jag ett sån moment. Alltså du vet, jag hade klackar, jag hade en rock på mig, utsvängda kostymbyxor. Jag bara, om någon möter mig nu, då kan de tänka så här: shit, en jurist. Så kände jag själv.
Du bara, jag är bara en simpel poddare.
Ja, verkligen. Och sen så också, detta händer inte ofta. Det var en som raggade upp mig.
Okej.
På Sveavägen.
Oj.
Ja.
Vad då? Alltså.
Nej, men han var så här, alltså jag vet inte om han sa det på engelska, för jag blev så stressad. Uh-huh. Antingen sa han, are you single? Eller sa han, är du single? Alltså jag hörde liksom inte. Jag bara, nej. Alltså,
men var så här, bara liksom, inte ett hej först?
Nej, utan wow. Det var rakt på. Ja.
Okej.
Ja. Men jag har aldrig varit med om dess like.
Nej.
Så du har skjuts in i dagen idag.
Kul, ja, härligt. Ja.
Då blir det lite såhär, ska jag ringa min kille sen så att han vet att jag är eftertraktad. Det är så jävla konstig egenskap jag har.
Eftertraktad på Sveavägen november 2020.
Ja.
Ja, jag kände lite så att jag nästan knappt kom ihåg när vi skulle göra ett helt avsnitt själva.
Ah, jag vet. Alltså ja. Gåshud.
Det har dröjt liksom.
Ja, verkligen. Men det är så att vi har haft så mycket bra content.
Ja, men väldigt bra gäster.
Det har vi. Men jag tycker också att det är liksom vår time to shine den här veckan.
Ja,
i poddis.
Lite så, ja, man har ändå en del att prata om liksom. Vi är denna veckan sponsrade av Ellos
gåshud.
Nej, men det här har vi jobbat på väldigt länge.
Sofie, att få jobba med Ellos är som en liten dröm.
Det är som att springa längs en sommaräng.
Just det. Faktiskt.
Ja.
För vet du, du och jag har ju alltid sagt så här, att det är väldigt viktigt för oss i podden att, så här, att vi ändå tar ansvar för att så många som möjligt ska kunna känna igen sig, för att liksom vi vill vara ärliga, inte skapa skeva ideal.
Men vi har ju också alltid varit väldigt tydliga med att vi tycker det är så viktigt att liksom bryta den här fördomen kring att så här, så fort man mår psykiskt dåligt, då orkar man väl inte bry sig om skönhet eller mode. Och för många kan det ju verkligen vara en ångestdämpare att få bara djupdyka in i sin egna garderob kanske, eller liksom vara lite ytlig.
Jag vet, alltså också. Verkligen. Mm. Men du, för Ellos är exakt de här sakerna också viktiga. De vill liksom ta ansvar för vilka bilder de visar upp. De jobbar med sina värderingar och sättet de liksom jobbar med sina värderingar.
Mm.
Vet du vad jag älskar allra mest? Det är att Ellos har som mål att förmedla en bild av oss kvinnor och kvinnlighet som resonerar med verkligheten.
Ja, men det är, ja.
Alltså så här, finally! Så känner jag. Och jag är ju inte förvånad att det är Ellos som bär den här flaggan.
Nej, men så här, Ellos kan faktiskt också vara förebilden nu för alla andra modeföretag som också måste börja ta sitt ansvar lite mer. Och nu under hösten så rullar ju också Ellos kampanj Equally Women.
Ja.
Som ju också syftar till att olika personer får lyfta sina erfarenheter av kroppskomplex, ångest kring kropp och hur man känner sig i den, vad man ser i sin egen spegelbild, vad man känner på insidan.
Ja, men och typ så här, man märker ju verkligen det, att om man tittar liksom generellt i samhället hur liksom den kvinnliga kroppen porträtteras,
mm.
då känner man verkligen att så här, hos Ellos så är kvinnokroppen precis som den är. Alltså fattar du vad jag menar, att så här, de skulle aldrig retuschera eller justera kroppen på sin hemsida eller i sina sociala medier. Och de sunda idealen, alltså mm. verkligheten, för mig är det så viktigt att företag har det.
Mm. Men jag känner ju så här att den där kvinnan mitt i livet kan ju hitta någon att känna igen sig i när man går in på Ellos hemsida.
Jag skulle köpa BH
mm.
och för mig har det alltid varit lite så jobbigt att köpa BH.
Mm.
När jag var yngre så hade jag komplex för att jag inte hade några bröst. Och nu har jag mer börjat få komplex för att säga, åh nej, sitter den för tajt? Oj, ska man ha en valk där? Eller ska man inte det? Eller ska man ha två? Alltså förstår du, att så här, mm. jag får komplex bara av hur en BH sitter.
Mm.
Och så gick jag in på Ellos hemsida då och såg att så här, shit, den där kroppen, ja, den ser typ ut som min. Och så, ja, där är en kropp som ser ut som mammas. Och där är en kropp som ser ut... Alltså förstår du, att jag mm. kände representationen. Och dessutom så fick jag en liten boost mm. Av den här BH:n. Vilket man faktiskt kan se på vår Instagram.
Yes, där finns nämligen ett lite längre inlägg och en lite längre kanske utläggning om det här med att tycka illa om sin kropp och vad det gör med en.
Som Ellos själva skriver, vi låter olika kvinnors röster höras för alla kvinnors skull.
Läs mer på antingen vår Instagram, Angestpodden, eller gå direkt till hashtag EquallyWomen.
Tack Ellos. Vi är denna veckan sponsrade av Mendly.
Ja, chattterapi som gör det enkelt att gå i terapi.
Du har ju också testat.
Det har jag. Jag har liksom hunnit påbörja, gå i terapi och avsluta den. Alltså, mm. men, och då inte avsluta liksom i förtid, utan jag gick en hel behandling. Jag gick liksom i några veckor i chattterapi.
Men när man står dig nära mm. så måste jag säga att det verkligen gav dig mycket.
Ja, det gjorde det nog faktiskt. Alltså,
du behövde det.
Ja, det gjorde jag verkligen. Alltså, jag har ju aldrig varit i en period i livet där jag har känt tydligare att jag verkligen behöver gå i terapi. Mm. För att jag liksom var orolig för mig själv liksom.
Mm.
Och nu skulle jag väl säga, det kanske har lite med att hela den här andra vågen av corona har kommit nu, så har jag väl haft ett litet bakslag i mitt mående. Men det som är så skönt då är att jag liksom kan gå tillbaka och läsa i min chatt.
Mm.
Och kolla då alla de här uppgifterna som jag fick skicka det till mig och göra om dem igen liksom.
Det är så bra mm. att det liksom sparas mm. för en själv.
Mm.
Men du, alltså, något jag tycker är jättehäftigt mm. med Mendly, det är ju att de har liksom över 100 terapeuter.
Ja.
Alltså det är så många.
Mm.
Och det är liksom också olika åldrar, män och kvinnor, olika etniciteter, HBTQ-certifierade. En del behandlar liksom på andra språk. Alltså bara en sån sak. Och såklart, alltså jag tänker mig så här, alla av dem har såklart olika erfarenheter.
Mm.
Men det gör ju också att det blir lättare för mig som som söker hjälp att hitta någon som passar mig perfekt.
Exakt, för det ska ju sägas att när du har laddat ner appen och svarat liksom på de såna standardfrågor, då kommer du ju till en sida där alla tillgängliga terapeuter finns, och då får du läsa lite om dem. Alla har liksom som en egen profilsida, så att du lätt kan hitta liksom, ja, men det här verkar vara en person som jag kan klicka med. Ja. Liksom.
Men vet du vad jag gillar att kalla Mendley?
Nej.
Pionjärer.
Ja.
Ja, men för det är de ju. Jag menar, chattterapi är skitstort i USA. De har tagit det till Sverige.
Och jag skulle säga att de ju är pionjärer för oss som behöver hjälp, men även för er som vill hjälpa andra. Alltså ni som är psykologer och terapeuter.
Ja, för alla hos Mendley är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter.
Yes.
Det tycker jag också är viktigt att säga.
Mm.
Men Sofie, du vet just att pionjärsordet vill jag använda, för jag också känner att så här, Mendley har verkligen sänkt trösklarna för att få hjälp. Speciellt för dem som inte hade fått hjälp annars.
Exakt, och de har ju också sänkt trösklarna för er som vill hjälpa andra som mår dåligt.
Ja.
Och är du psykolog eller psykoterapeut och känner att jag vill nog kanske testa jobba med chattterapi, så kan du gå in på mendley.se, och så finns det en flik där som heter jobba hos oss, och där kan du läsa mer om hur det är att jobba med chattterapi och även skicka en intresseanmälan.
Gud, jag hade kastat mig in om jag var psykolog.
Det hade jag också, det var kul att testa liksom.
Ja, verkligen. Tack Mendley. Alltså jag har verkligen sett fram emot, jag blir helt fnittrig, jag har sett fram emot att göra det här avsnittet, för att det är rätt in i min så kallade V-bord.
Ja, precis. Det känns väldigt relaterbart för en själv. Alltså när jag hörde om det här första gången så tänkte jag ju bara, åh herregud, ja, det var verkligen jag.
Ja, för idag ska vi prata om viljan av att prestera för sin psykolog. Att liksom vilja nästan skärma psykologen, man kanske ljuger för att framställa sig i bättre dagar.
Ja, men det handlar ju egentligen om att man ju vill bli omtyckt av alla. Alltså det vill man ju alltid, men att det även... Det är så djupt rotat att det även följer med in i terapisamtalet.
Mm.
Där man ju ska och behöver vara sårbar och inte anstränga sig på något sätt för att bli omtyckt. För att annars kan man ju inte bli hjälpt riktigt.
Jag vet.
Eller?
Du, det här är så intressant.
Ja.
Men grejen är, jag tror också att många känner igen själva fenomenet.
Mm.
Jag hörde talas om det första gången, alltså via Instagram, hos så här amerikanska influencers som är så här psychologist eller ja, men psykologer eller psykiatriker från USA som är stora på Instagram, som började prata om det här fenomenet, och så såg jag att det var fler och fler personer som jag följer, alltså just från det amerikanska
influencer communityt,
men du vet, alltså de vi följer från Ångestpodden som inspirerar så sjukt mycket. Och sen så började jag också se det liksom, alltså fler och fler pratade om det här i Sverige. Mm. Och insåg att så här, fy fan vad sjukt, det här är ett helt fenomen.
Mm. Och ett helt avsnitt i Ångestpodden, givetvis.
Men jag började ju dra mig till minnes, alltså min första psykolog, första gången jag gick i terapi. Då var jag ju så här 21, jag hade ingen erfarenhet av terapi. Jag hade jättemycket fördomar, jag var livrädd. Hon var väldigt så här auktoritär, vilket jag älskade. Jag var absolut inte rädd för henne, men jag hade liksom respekt för henne, vilket i och för sig också gjorde att jag ville prestera för henne.
Mm. Men det kan ju också vara positivt att man vill prestera för att en psykolog, alltså man ser psykologen som en auktoritär person i ens liv, för det kanske pushar en att göra läxan.
Ja.
Inte bara att säga, ja, ja, men jag har gjort mina uppgifter, och så har man inte det, utan att man känner så här, hon kommer ju fatta att jag inte har gjort dem om jag inte har gjort det. Så att det kan ju vara positivt också att ha respekt.
Ja, men så var det nog för mig.
Ja.
Alltså det du säger nu, Sofie.
Ja.
Alltså du vet att så här,
är det någon som bara så här, ja, alltså du vet så här, lalla med en, så är det ju mycket lättare att så här, bara, ja, jo, men det gick bra med läxan, och så är det ingen som spänner ögonen i en och bara så här,
nej,
har du verkligen gjort det? Alltså du vet, det kan ju vara, ja, men det kan ju vara positivt också.
Ja, men det var fan positivt den gången. Men, alltså så här, i början var jag också, alltså jag trodde ju att hon skulle säga saker som löste min skit.
Ja.
Alltså jag fattade fattade ju absolut inte vad KBT var. Och att, alltså det är du som ska jobba häcken av dig.
Ja, men det tror jag att jag har tänkt ganska länge om terapi. Alltså långt innan vi startade Ångestpodden och även under tiden vi har haft den också. Att liksom man tänker att så här, okej, men nu går jag till en psykolog då som ska hjälpa mig att lösa mitt skit. Mm. Men man tror liksom att psykologen, alltså man tänker inte att psykologen ska servera en redskap att dela med sin egen skit. Nej. Utan den psykologen ska typ reda ut skiten åt den. Exakt. Och så ska man bara sitta där och ta emot det, och det är det man tror är det jobbiga. Ja. Att så här, och någon kommer ju verkligen syna mig och se vad jag var med om som barn, eller ja, nu kommer hon säga att jag beter mig så här, och vad jobbigt det kommer vara att höra det från någon annan. Men det handlar ju om att man ska fatta det själv.
Jag vet. Men jag märkte typ ändå så att jag kunde slira lite med uppgifterna.
Ja,
det märkte jag ändå så här. Ja, alltså typ så här, jag hade ju konkret, jag gick i terapi för panikångest. Jag hade konkret så här, gå till ICA, stå i kö, gå Drottninggatan fram i Stockholm där det är mycket folk.
Mm.
Gå i en butik, fråga om hjälp i en butik. Alltså för jag var ju liksom, jag var ju så jävla styrd av min panikångest. Och så här, vissa saker som man bara, gud, det kommer ta tid. Ska jag åka in till stan och gå Drottninggatan ner? Ja, det säger jag att jag har gjort. Alltså, du vet, det, så har jag ju liksom gjort.
Mm.
Men då märkte jag ju också att så här, men jag mår ju fortfarande piss.
Mm.
Nu det behöver jag verkligen gå in i den här butiken. Nej, det kan jag ju inte. Nej. Kanske jag hade om jag hade gjort. Alltså, man får ju lära sig det, man får ju se typ. Men du vet, alltså jag kan ju med tänka i terapin att så här, skämtar du nu? Ska jag sitta i ett hörn? Detta har jag fått som psykolog.
Mm.
Nu ska du göra tid för din oro. Du ska sitta i den här fåtöljen en halvtimme och då får du ägna dig åt orostankar. Sen är det bra. Man bara, men okej, okay, alltså det var det du kom med. Jag vill att du skulle komma med ett piller.
Ja, eller typ så här, nej, men man vill ju att psykologen ska säga, ja, men om du gör så här istället så kommer du inte ha några orostankar. Alltså om du tänker så här, eller liksom att de ska säga något magiskt som gör att man bara ding ding ding, okej, nu kommer jag aldrig mer ha orostankar då ju.
Exakt.
När du säger det här, för nu fattar det är bara ingen som har sagt det här till mig tidigare. Det är därför jag har haft orostankar.
Jag tyckte det var så nedslående gång när min psykolog sa, tankarna kan vi aldrig stoppa.
Nej, man bara, men det är...
Ja, exakt. Men seriöst.
Det är därför jag är här.
Ja, men verkligen. Alltså snälla, jag betalar dig 1,5 och här säger du att jag ska fortsätta ha de här alltså så. Men det är ju för att man inte förstår terapin.
Nej.
Och man måste ju på något sätt göra de här grejerna för att förstå att så här, vi är dumma skapelser.
Ja.
Så att vi behöver de här grejerna och göra om och göra om och göra om.
Precis, och så här, du kan ju då få redskap som kanske känns lite banala till en början, sen gör du läxorna och känner att det hjälper lite, men bara för att du har blivit hjälpt av dem i en period så betyder inte det att du aldrig kommer ha en dålig period igen. Det som är bra är ju att redskapen kommer ju aldrig försvinna.
Nej,
du kommer ju ha med dig dem och kanske kunna applicera dem på andra pissmåenden du kommer gå igenom livet.
Ja, men jag har ju haft 3 psykologer i mitt liv.
Mm.
3 långvariga relationer är det ju som.
Var och en
liten egen relation.
Mm.
Min andra psykolog, alltså hon var så snäll, det var så här, hjärta av fucking guldgumman. Men vad fan, inte mycket saker jag gjorde.
Nej. Nej, jag skulle, det var du som sa det. Du, inte jag.
Alltså, men jag mådde också så jävla dåligt under den här perioden. Alltså dels var det när min faste dog.
Mm.
Och då är det ju inte så här, gör det här. Alltså då handlade det bara om att
det är verkligen någon som vaggade dig.
Ja, gud ja.
Ja.
Men också när liksom den värsta sorgen hade lagt sig och jag var väldigt deprimerad. Alltså jag hade så jävla lite hopp om att det skulle bli bra.
Mm.
Förstår du?
Mm.
Så jag kunde liksom
jo, jag
inte...
förstår, jag bodde med dig under den tiden.
Nej, men jag kunde liksom inte motivera mig typ.
Nej.
Alltså då var jag med så jävla inställd på att bara, alltså jag pallar knappt.
Nej.
Ta tag i det här. Och där måste man också komma ihåg hur bra antidepressiva kan vara.
Mm.
För någon. Alltså faktiskt, det minns jag faktiskt att en psykolog sa till mig att så här, om du mår riktigt jävla dåligt, då spelar det ingen roll hur mycket KBT-övningar, hur mycket andningsövningar, hur mycket meditation eller yoga du gör, för du kommer inte ta det till dig.
Nej, alltså du behöver ju skjutsen.
Exakt, som en antidepp kan ge.
Mm. Liksom. Och antideppen kan ju då vara som en liten krycka att kunna ta till sig yogan, meditationen eller de här KBT-övningarna. Mm. Det är det som är liksom skillnaden.
Jag kunde ju sitta dagen innan min terapi så här, så hade jag fått så här för dagbok nu i liksom typ 9 dagar till vi ses nästa gång.
Ja, sen,
varje dag, dagen innan i panik. Måndag,
tisdag, onsdag, torsdag.
Ja. Kände mig lite bättre på eftermiddagen. Kände mig lite, alltså det var ju bara rappa kan jag. Ja. Jag skrev det.
Vad då, vet vad jag, eftersom jag är då jag kan säga så här att det är ganska lätt att ljuga i chattterapi.
Åh oh, nej.
Mm. Men så här, man får ju bara skylla sig själv. Mm, för någonstans, det är ju bara upp till mig själv att göra mina uppgifter och att säga till att så här, du, nu fattar jag inte uppgiften riktigt. Men då när man liksom går i chattterapi, då har man ju alltid telefonen.
Ja.
Och då var det någon gång när min psykolog då bara sa, ah, men här har du en uppgift och så, det ska du göra i veckan och bla bla bla. Och jag förstod inte helt 100 uppgiften. Men jag bara, ah, ja, det ska jag göra. Av någon anledning, sa jag så. Och sen så hade hon typ skrivit i mitten av veckan, bara, ja, ah, hur går det? Och jag bara, ja, ah, öppnade upp det och bara, jag tar det sen. Liksom. Ah, jag var lite stressad nu så jag kunde inte svara. Men jag lät alltså ta så lång tid så att psykologen fick skriva till mig igen. Bara så här, hallå, har du fått mitt meddelande? Alltså kanske typ så här 2 dagar senare. Och jag bara, oj, det måste ha blivit något fel här. Jag har inte fått notisen liksom.
Du var inte så här, jag glömde.
Nej, eller bara så här, det har ju gått jättedåligt den här veckan. Så jag bara, nej, ja, jo, men det har gått bra, men jag måste ha missat en notis. Jag missade ditt meddelande. Det är nog något som har laggat i min telefon liksom. Alltså den. Men sen bara blev jag så här, bara, men vad är någon mening att jag gör det här om jag inte försöker ens? Alltså då det här var liksom ganska tidigt i själva behandlingen.
Mm.
Och ja, men jag mådde skit liksom.
Mm.
Och hade kanske nästan där och då, nu hjälpte verkligen den här behandlingen mig som sagt, men där hade jag liksom nästan behövt kanske säga till någon av mina vänner också att
du var ju väldigt tyst om
ja, precis, till mig, till exempel. Att någon annan fysisk person som träffar mig också skulle påminna mig eller säga så här, ja, ah, men vad har du fått för uppgifter nu då? Och sen, ja, hur har uppgifterna gått?
Mm.
Jag höll det väldigt mycket för mig själv. Det kanske dels var för att det ju faktiskt var första gången i terapi för mig. Och att jag är sån som person bara. Men det hade kanske hjälpt lite om jag hade liksom yttrat mina uppgifter för någon annan. För att den också skulle påminna mig om att göra dem.
Ja, exakt.
Ja.
Men jag har ju med sig, alltså jag har överdrivit liksom själva utfallet av något så jävla mycket i terapi.
Mm.
Ja, men typ, ja, men det kan ju vara att jag har haft som uppgift typ så här, ja, men sitta och meditera typ 10 minuter varje dag och se liksom vad ja, men hur du mår. Och jag tänker mig, alltså nu när jag kan se mig liksom lite mer klara ögon på det, så tänker jag mig att psykologen liksom kanske förväntar sig att så här, ja, det har gått så där.
Mm.
Nej, alltså då kan jag ju komma och bara, det har varit helt underbart att meditera.
Ja.
Han typ mediterar, alltså jag har inte varit i närheten att meditera varje dag. Alltså det har varit så här, jag är inte under några omständigheter mediterat.
Nej. Men det som jag också kunde uppleva var att alltså jag sökte ju mitt konkreta problem som jag och min psykolog kom fram till tillsammans. Det var ju liksom att jag får en känsla av att jag har väldigt svårt för att vara mig själv och känner hela tiden att jag är den som jag tror att jag förväntas vara i alla människors liv, i alla mina relationer liksom. Och att jag bryr mig väldigt mycket om vad andra tycker och tänker om mig. Och då kunde jag också säga, när jag liksom skulle då konkretisera det här problemet, kunde jag ju också typ presentera en analys till psykologen. Alltså jag gjorde typ hennes jobb också, för att jag bara så här, jag tänker att detta beror på som att jag började skriva någon uppsats liksom. Jag bara, men det här är inte min uppgift. Men ändå liksom ska man ändå vara, ja, men det blir att man ska vara duktig och vara sin psykolog till lags också på något sätt. Eller visat så här, alltså jag är inte liksom, det kommer inte vara helt lätt för dig att ha med mig att göra, för jag är redan ganska insatt själv.
Ja, exakt.
Alltså typ.
Men alltså typ, alltså om jag bara får gå tillbaka till det jag sa angående att man överdriver utfallet av en övning eller så. Ja, men jag gick på Drottninggatan, herregud, vilken grej att jag bara gjorde det.
Ja.
Alltså jag tänker ju så här, alltså det kanske inte har hjälpt, men det har inte varit dåligt för mig heller.
Nej.
Men jag säger, alltså så här, man borde ju bara så här, ja, jag vet inte, jag gjorde det, det var jobbigt, men jag var lite stolt att jag klarade det. Alltså då ska jag ånga på som att hon har uppfunnit hjulet för mig.
Precis.
Att så här, och man bara, men om det bara var att du skulle testa att gå på Drottninggatan, då hade du inte suttit här och betalat 1,5.
Exakt.
Alltså,
nej, precis. Hade det, nej. Åh, gud ja.
Alltså så här, det hade du ju inte. Om det bara var att du skulle lära dig att andas rätt.
Mm.
Alltså så här, det kan det ju vara för någon, men då tror jag inte att man behöver, alltså, terapi med en psykolog.
Nej.
Alltså precis. Förstår du? Och, så här, och ändå har jag liksom bara, oh, wow! Som att hon liksom, alltså fucking Alfred Nobel liksom.
Ja, precis.
Nobelpriset tilldelas dig, jag min bara, älskade alltså, psykolog.
Jag kan inte fatta att du gav mig den sjuka uppgiften att göra det som förändrade hela mitt
alltså så
liv.
Har jag betett mig, som att allt är aha-upplevelsen. Ja. Man bara, alltså it's not.
Nej.
Jag har gjort också, detta har jag gjort i terapi.
Mm.
Jag har gjort avslappningsövning framför min psykolog. Mm. När man får sitta och blunda och den ledaren.
Mm.
Du vet när jag vaknar upp då. Jag har en inspelning på detta. Vänta, ska jag spela upp? Du ska få höra. Jag vet inte om jag vågar detta. För att det är så jävla, jävla pinsamt.
Ja, men menar du att du liksom kommenterar slutet,
ja,
på, kommenterar den här övningen,
slutet på den här avslappningsövningen?
Ja. Och det är en helt vanlig, simpel avslappningsövning. Alltså så här, andas in, andas ut. Eller vad?
Ja, det är, nej, men det är kroppsskanning. Alltså så här, ja. Spänn andra foten, spänn första foten.
Okej.
Typ.
Mm.
Det var jätteskönt.
Det var jätteskönt. Alltså det här, jag måste...
Jo, men det kan det väl ha varit.
Nej, men Stella, alltså vadå, det var jätte... Alltså så här, jag mådde ju pista. Det är klart att det inte var jätteskönt.
Nej, för där blir man ju typ så här att man lite också inte ömmar för psykologen.
Jo, typ.
Men man har, ja, för man har typ inte mag att säga så här, jaha, so...
Nej, men du vet,
alltså, du vet.
Exakt. Alltså, jag kan känna, nu har den här människan investerat arbetstid i mig.
Exakt, och personen här framför mig nu, min psykolog, tänker verkligen att det här ska hjälpa mig nu.
Ja, det är så konstigt att jag
så man bara, nej, men, åh, vad skönt.
Alltså, och du vet, ja, men jag sitter ju där och tänker så här, tänk om det här har hjälpt för alla andra utom mig.
Ja, precis.
Jag får, alltså, fy fan.
Säga att det är en dunderuppgift.
Exakt. Ja. För om någon, tänk om hon skulle säga, gud, det här har hjälpt alla mina patienter utom dig.
Ja.
Det verkar som du är ett hopplöst fall.
Vilket en psykolog aldrig skulle säga.
Nej, det vet jag ju. Men ja, alltså du har, åh, vad skönt. Jag hör ju på mig själv att jag ljuger.
Ja, det gör jag också. Ah! Ja, men det gör jag ju.
Ja, men snälla liksom. Hon är med, I guess. Alltså på riktigt, jag tror det.
Ja, kanske.
Dock måste jag säga en sak som jag tycker är väldigt spännande.
Mm.
Min tredje terapi, då gick jag internetterapi, alltså online, videosamtal.
Mm.
Mycket lätt att vara ärlig.
Okej, du tycker det, ja.
För jag upplevde så här, nu är vi inte i samma...
Undrar då hur jag skulle vara med oss.
Ja, men så här, vi är inte i samma rum nu.
Mm.
Och det tyckte jag typ var lite lättare att så här, hon kan inte hoppa på mig. Nej, men så här, jag vet inte, det för mig... Alltså det rev lite. Alltså jag satt tryggt hemma och kunde bara så här,
alltså då alltså kunde du ändå säga bara så här, nej, den här uppgiften.
Ja, det kunde jag.
Den bit inte.
Jag har inte gjort mina övningar, kunde jag säga till henne.
Ja.
Tredje gången i terapi också. Kanske blir lite mer, alltså att man var lite mer.
Ja.
Och att jag hade kommit till en punkt med min GAD. Detta var när jag fick min GAD-diagnos.
Mm.
Där jag bara så här, jag kommer göra allt som står i min makt för att jag ska bli av med det här.
Mm.
Och jag var också övertygad om att jag kunde bli det. Mm. Det var jag inte när jag gick i terapi för depression.
Nej.
För då var jag, alltså allt kändes så jävla mörkt och hopplöst. Nu hade jag som något annat jävla tugg i mig i att så här, alltså det finns inget annat.
Nej. Och då kanske man också blir lite mer, alltså inte skeptisk, skeptisk till övningarna, för övningarna är ju där för att du ska bli mm. hjälpt, men att man är lite så här: nej, nu har jag inte gjort dem, nu får du liksom ge mig något annat eller ge mig ännu mer pepp så att jag liksom tar tag i ja. De här, ge mig anledningarna till att jag måste göra det här, för jag vet precis, att jag måste precis. Göra det.
Men jag tror med, alltså jag hade ju aldrig läst om GAD på det sättet. Vi har poddat om det, man känner till generaliserat ångestsyndrom, mm. men när jag för i den här terapin så fick jag också hjälp av en så här lärobok typ, alltså ja. Där man kunde fylla i och typ så här.
Mm.
Den blev lite aha-upplevelse just för att jag, alltså när man känner igen sig så mycket att det gör ont.
Mm.
Att man bara såhär, oh my fucking god, det här är hela mitt liv i den här boken.
Ja, alltså, passerar revy här framför.
Ja men verkligen såhär, har du känt någon av de här sakerna? Och man bara såhär, gud, alltså jag kan kryssa alla. Ja. Och det var verkligen de orden jag själv hade beskrivit det. Om mm. jag hade haft orden, helt plötsligt fick jag orden att mm. beskriva typ vad jag kände, så djupa. Helt plötsligt fick jag orden på Dramatens scen. Mm. Nej men alltså du fattar.
Ja.
Att såhär, jag ska fråga dig en sak.
Aha.
Som jag funderade på. Och det här är ju så, alltså det här är ju så rotat i oss människor, det här är så strukturellt. Men handlar det i grund och botten om att vi inte vill visa oss svaga?
Ja, det tror jag. Alltså, ja, och vad är skillnaden på att...
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Inte vilja visa sig svag och att bli omtyckt.
Mm. Eller ljuger man för att så här, man orkar inte ta tag i de riktiga problemen.
Nej,
alltså att så här, jag, alltså för att så här, man känner att man har misslyckats med någonting i sitt liv. Alltså vad det nu än kan vara.
Mm.
Att så här, varför är jag inte glad fast jag borde? Varför är jag så orolig fast jag inte har något att oroa mig för? Varför dricker jag fast jag ska sluta?
Och jag, alltså, kan väl typ tänka mig med att om man söker hjälp och sen så, det är ju jättesvårt för en psykolog att bara så här, den första och andra och kanske till och med tredje träffen bara pinpointa ut precis alla ens problem. Och så blir det att man hittar ett fokusområde, men någonstans vet man att det finns mer problem att ta tag i. Men det är också så skönt att börja någonstans.
Ah, gud, ja.
Som är kanske lite, det är jättebra att man börjar där, man måste ju börja skapa någonstans. Ah. Men så blir det att man bara står och stampar med att skrapa på ytan, för man vågar heller inte säga bara så här, men du, jag känner att det finns ännu mer här.
Dit
vågar man typ inte gå.
Ja, för fan, jag har gjort så. Alltså jag har gjort så att jag har hittat på nästan saker som är jobbiga för mig, fast de inte är jobbiga.
Nej, för det vet du att så här, om jag får en läxa på det här så kommer jag kunna göra den ganska enkelt.
Ja, den
för det här är ju inte,
det är inte jobbigt.
Nej.
Exakt. Ja, det har jag gjort så mycket. Fy fan ja. Vad jag har gjort det.
Mm.
Det är så jobbigt att åka buss för att jag är så rädd att jag ska kräkas. Mm. Det var det ett tag. Men jag höll fast vid det så länge. Att, det är fortfarande skitjobbigt att åka buss.
Mm.
Fast det går ju sig stick i stäm att jag typ vill göra psykologen stolt. För det kan jag ju med vilja.
Mm.
Jag kan ju känna att gud, jag vill att hon ska vara stolt över mig. Eller också, jag vill att hon ska känna att hon är duktig på sitt jobb.
Ja.
Det är väl inte mitt
jävla ansvar. Man nästan tar ansvar över deras mående.
Ja. Verkligen, så är du själv. Alltså.
Ja, precis. Det var det faktiskt en som vi frågade också på Instagram vad ni har liksom upplevt kring det här. Och då var den som skrev det just bara så här, jag började ta ansvar och ville alltid fråga, men hur är det med dig då?
Ja. Får jag säga att det är typiskt kvinnligt? Att vi kvinnor är så, vi är så liksom omhuldar alla människor och tar dem till oss och vi vill liksom...
Ja, men jag vet inte hur det är i terapisamtalen just, där kan jag inte uttala mig om det. Men visst, överlag är det väl ganska kvinnligt att liksom vilja ta hand om alla.
Ja, mm. Men okej, vill du veta de vanligaste sakerna som folk ljuger om i terapi?
Ja.
Jag hittade en artikel.
Mm.
5 saker. Nummer 1. Att man har en, alltså att man är typ otrogen bakom ryggen på sin partner, eller att man fortsätter ha en relation som är skadlig för en. Så man kanske säger så här, jo men vi har klippande nu, nej det har vi inte.
Aha,
gjort. Okay. Eller om man har varit otrogen så säger man så här, nej men den här affären är avslutad. Och fast den är inte det.
Man säger till psykologen att den är.
Ja, mm.
Okay.
Nummer 2, att man dricker för mycket eller fortsätter ta droger eller mm. ja, man fortsätter helt enkelt dricka eller knarka. Fast man säger att man har slutat med det.
Man lär ju sig väldigt snabbt vad som är liksom positivt. Precis. I terapirummet. Ja.
Om skadliga förhållanden, alltså verkligen så här våld i relationer. Mm. Att, alltså, oavsett, antingen om du är den som blir slagen så ljuger du att men han har slutat slå mig nu.
Mm.
Är du den som går i terapi för att du ska sluta slå så säger du ofta att du har slutat slå fast du fortfarande slår.
Mm.
4, att man säger att man går till jobbet fast man inte gör det.
Mm.
Och den sista, att man har slutat skälla på sina barn. Många föräldrar okay. går i terapi för att de upplever att så här, jag blir så arg på mina barn. Varför kan jag inte vara konstruktiv? Ja. Varför blir det bara att jag skriker?
Mm.
Och då säger man att så här, nej men jag, nu sitter vi ner och pratar hemma i familjen, fast man gör inte det.
Okay.
Mm. De 5 sakerna är de vanligaste som folk ljuger om i terapi.
Mm. Ja, spännande.
Mm.
Jag tänkte mig att vi ska läsa lite av de meddelandena som vi fick, för det var ju många som kände igen sig i det här.
Ja.
Och då var den som skrev så här, vilket jag också tror är väldigt vanligt här. Oj, så mycket erfarenhet av detta. Gått till en snygg manlig psykolog i 2 år som jag blev tokförälskad i. Så mycket känslor som uppstod, men som jag förstod är ganska normalt. Hur som har jag haft mycket känslor av att vilja ha hans bekräftelse på att jag är attraktiv, rolig, en bra person och så vidare. Man är ju ofta med sin psykolog som man är ute i övriga livet, så vi har pratat mycket om det och kunnat jobba med det, men det är så intressant med alltså just detta i terapi. Då var jag ju tvungen att fråga mig bara så här, alltså vänta, vågade du erkänna för honom att du fick känslor? Och då skrev hon, ja, vi har pratat om det en hel del, ganska vanligt att det blir så i långtidsterapi vad jag har förstått, men såklart var det pinsamt och obekvämt att prata om till en början. Jag bara, alltså att du ens vågade säga det tycker jag är skitstort. Men gud,
jag byter med psykolog då.
Nej, de gjorde inte det i alla fall.
Gud, det känns som att det blir sån attraktion då. Eller så här, det känns som det kan bli det. Alltså, kan inte det bli att psykologen också får en boost av det? Att så här, shit, hon är kär i mig.
Ja, men...
Hon, alltså, eller?
Men då är man kanske inte så professionell om man, nej, om man som psykolog får typ en bekräftelse av det.
Ja, men kan man vara professionell när det kommer till liksom så?
Nej.
Om man väl är attraherad eller känner en dragning. Nu kanske inte psykologen gjorde det.
Nej.
Men fan.
Men här är ett liknande alltså som inte har med kärlek att göra, men jag och min psykolog är rätt jämngamla, vilket är jätteskönt, men jag önskar även att vi kunde hänga som kompisar. Vill typ visa mig som en bra vän inför henne och har även tagit upp detta. Tyvärr så får ju de inte ha någon typ av relation med sina patienter, men det blir typ konstigt när man verkligen känner att man hade klickat. Att liksom så här, men vi är ju vänner liksom, jag skulle vilja hänga med dig även utanför.
Ja, men så har jag känt med några av mina psykologer också.
Mm.
Men alltså det går ju inte.
Men det blir ju också speciellt om man, alltså speciellt om man är en person som i vanliga fall har ganska svårt för att prata om liksom ja, men sitt innersta och sina problem, och man kanske säger att man i sin vänskapskrets, den vanliga vänskapskretsen, ja, är den som alltid har hållit ihop och som, ja, ja, men är mer lyssnare än den som själv liksom pratar.
Mm.
Att då helt plötsligt ha den rollen att vara den som pratar och att känna att man trivs med det, då blir det kanske, för det är ju jättesvårt att ändra rollerna, ja, som man redan har i sitt vänskapskrets. Alltså så här, man kan ju trivs så mycket med den och bara så här, men hur ska jag kunna ha den här, jag vill ju ha den här relationen
med mina vänner.
Ja, precis, ja, i mitt riktiga liv med.
Men är det typiskt svenskt? Alltså är det typiskt svenskt att man inte ska, man ska vara så professionell och man ska inte, alltså tänk USA.
Mm.
Alltså jag bara tänker som en sån som Filip Hammar, mm, som pratar i Filip Fredriks podd om så här. Ja, mm, så ska han iväg och så ska han på fest med sin psychologist. Mm. Alltså då träffar han sin psykiatriker på en jävla fest. Det är sjukast jag
hör. Men vad gött.
Ja, alltså kanske att så här, ja, men jag går min psykiatriker. Ja, vet du vem som går hos min psykiatriker också? Alltså så här, va? Hur vet han det? Pratar de om liksom?
Ja.
Vilka, alltså så här, ja, vi har samma psykiatriker kan han säga. Säg, mm, att de pratar typ om så här, nu detta stämmer alltså inte, utan jag tar bara som exempel. Alltså, mm, att de pratar om så här, han är Coldplay.
Mm.
Och bara, ah, men vi har samma psykiatriker, kan ju Filip säga då.
Ja, alltså, men det är ju också för att i USA är det typ så här, där är ju, där finns ju då psykiatriker som är så här kända. Alltså, jo, visst, det gör det väl här också, men det är ju på, där är det ju, jag vet inte, på ett annat sätt.
Ja, liksom, men där tror jag man kan umgås. Där tror, ja, jag man kan säga efteråt så här, ja, ah, men ska vi gå och ta ett glas vin?
Jag kan också tänka mig att det är lite mer av en statusmarkör i USA, vilken psykiatriker man har.
Ja, ah, men så, och, är det ju nog.
Ja,
ah,
det kan ju vara lite därför också.
Men jag kan inte tänka mig ändå, alltså gud, att det skulle vara så här knullig stämning mellan en psykolog.
Men det här är också intressant, ah, på lite på samma tema, liksom, ah, att vilja bli vän och så. För mig nu, med den psykologen jag går till, så har det blivit att jag varje gång vill leva upp till att hon ska tycka att jag är rolig.
Ah.
Då det varenda gång har varit så att jag har en ny händelse att ta upp som är pinsam, som varje gång har fått henne att skratta.
Ah.
Och då känner jag att jag vill leva upp till det, att jag ska fortsätta vara underhållande.
Gud,
och jag känner mig verkligen nöjd, eller liksom som att jag lyckas när det blir så. Ah! Alltså, vänta lite nu, du tar av din tid för att du ska må bra, för att du går hit för att du av någon anledning mår dåligt, ah, men helt plötsligt så blir det någon stand-up-scen då, där du liksom ska underhålla din psykolog. Alltså, nej, men alltså, man gör sig själv en sån jävla björntjänst.
Ja, men det är så jäkla spännande.
Ja.
Men, ja, men alltså, det är så mänskligt också på något sätt. Alltså, det är så mänskligt att säga, ja, man vill väl bli omtyckt,
mm,
för alltså, det har jag med funderat på nu den här veckan sen vi bestämde att vi skulle göra det här. Ja, det gjorde vi längre sen. Men du vet så här, det handlar ju också om att man skäms över sitt beteende.
Mm.
Alltså jättemycket. Mm. Och att det är ju svårt att så här, bara välja att okej, den här personen ska jag inte skämmas för. Alltså, mm, det får ju ta tid.
Ja, ja, ja. Det är ju också, det är ju en övning i sig.
Ja, men också så här, alltså, säg, jag kan ju tänka mig om det handlar typ om så här droger eller alkohol eller något missbruk,
mm,
att man så här, man vet hur skadligt det är för en, men man är ändå oförmögen att sluta med det.
Mm.
Och då skäms man asmycket. Så då är det klart att det kan vara lättare än liksom grå, kall måndag morgon. Och bara, nej, jag har inte druckit i helgen.
Ja. Ja, alltså, ja, för det var också en som
man vill visa sig från sin bästa sida.
Precis, alltså, för en skrev så här: jag besökte en terapeut för en depression efter ett förhållande som tagit slut där jag var den andra kvinnan. Mm. Alltså, hon har typ, mm, varit älskarinnan då. Mm. Jag vågade dock inte berätta för min terapeut att detta var tredje förhållandet där jag, som var baserat på otrohet, mm, alltså där hon var den andra kvinnan, eftersom jag var så rädd att terapeuten skulle döma mig.
Ja.
Man var så, ja, men alltså, en terapeut dömer inte, det är därför du är där. Men ja, resultatet blev då att jag inte fick den hjälp jag behövde för mitt destruktiva beteende, och jag skämdes varje gång hon försökte intala mig att jag inte var en dålig människa. Hon använde återkommande tröstande ord som "det var ju bara en gång", men det var det ju inte.
Aha,
så där blir det ju med, och där, det började jag med fundera på då, för det var en annan som också skrev att så här, ja, men jag har fått byta psykolog nu i min traumabehandling för att jag blev så uppmuntrad när jag sa att jag mådde bättre, mm, så jag fortsatte säga att det var bättre, men traumat fanns kvar.
Mm.
Och där blir det så, för där blir det liksom lite var ligger det egna ansvaret? Alltså, det är ju inte psykologens fel.
Nej,
om jag går
dit
och säger att så här, ja, men jag har gjort uppgifterna och jag mår bättre, då får jag ju lite väl skylla mig själv.
Absolut, absolut. Ja. Alltså det måste man ju, man har ju ett eget ansvar. Man kan ju inte lämna ifrån, man kan ju inte omyndigförklara sig själv.
Och sen säga att psykologen var dålig.
Nej, liksom. Nej, det går inte.
Nej.
Men fan, alltså nu tänker jag på det du sa innan också. Alltså du vet att du ville vara duktig där för din psykolog. Och sen ska du få betyg. Nu inser jag att det, så höll jag ju på min senaste terapi.
Ja, vadå?
Ja, men att jag ville så här visa mig jätteduktig i ämnet.
Ja, alltså, precis.
Gud, jag kan psykologi.
Påläst skulle
man
ju.
Ja, jag jobbar ju med de här frågorna.
Ja, eller typ att ge intrycket av att så här, ja, nu pratar jag ju med dig här några gånger i veckan, skriver till dig som jag gjorde.
Ja.
Men du ska veta det att utöver den här terapitiden du och jag har mellan varandra, då läser jag på massan där. För jag vill ju verkligen bli frisk. Jag vill ju verkligen må bra. Men så här, fast när jag mår riktigt dåligt så pallar jag ju absolut inte öppna en bok som är så här tunga liksom ämnen där jag måste ta tag i saker. Nej, men då vill jag ju bara skingra tankarna på glättighet typ.
Ja, men och så här med, alltså snälla, sitter du i skolbänken? Ja, alltså, ska du få betyg när du slutar här?
Ja. Jo, men alltså det är så man vill få det att se ut som att man gör. Man går liksom med tre tunga psykologböcker under armen hela tiden. Ja. De har jag med mig överallt.
Ja, exactly.
Så fort får en tid över. Bara läsa, läsa, läsa.
Ja. Du, jag läste om något som heter impression management.
Uh-huh.
Detta måste vi ha ett helt avsnitt om. Men i korta drag, det är detta som kan kicka in när du går i terapi och ska imponera på din psykolog.
Okay.
Vet du vad det är?
Nej.
Det är att man framställer sig som den personen man önskar att man var.
Ja, exakt. Och det är det som är så jävla sjukt. Alltså, det är det jag söker hjälp för i min terapi då nu när jag gick i terapi. Som jag nämnde innan, så här, ja men just att jag tänker liksom att jag ska vara alla till lag. Så, och så märkte jag helt plötsligt att så här, jag försöker ju också vara den som jag tänker att min psykolog nu förväntar, som jag tror att hon...
Ja!
Alltså, jag anpassar mig efter alla. Och det är så, ja det är så, åh det är så dumt, man är så jävla dum mot sig själv.
Men frågan är så här, märker psykologen att man gör det?
Ja, exakt. Det är det som är frågan.
Men vänta, kan vi inte ringa, vänta vi måste ringa upp en psykolog. Kan vi inte ringa Mendley? Vi har ändå så bra kontakt med
dem. Jag tänker någon av de psykologerna som redan har träffat där. Ja, vänta, jag måste leta upp något nummer här.
Nej men alltså, för jag tänker så här, kommer de liksom... Alltså kommer de ut från terapirummet och bara såhär, satan, det här är inte bra. Hon vill bara imponera
ja,
på
bara
mig här.
Ja, bara såhär, jag når inte
nej,
henne
hon
alls.
Ljuger och hon,
ja,
alltså.
Det görs inga uppgifter liksom. Okej, men vi ringer Evelina här på Mendley då.
Okej.
Ja, det är Evelina.
Hej Evelina, det är idag Sofie från Ångestpodden.
Nej men hej, vad roligt att höra från er.
Du, nu är du med i podden här.
Okej.
Hoppas det är okej.
Men
alltså vi sitter och poddar om att så här vilja impa på sin psykolog. Alltså typ att man vill skärma psykologen.
Mm.
Och så tänkte vi så här, märker ni som psykologer det? Alltså har du märkt det någon gång?
Ja men ibland kanske man kan märka att patienten är lite extra noggrann med att göra saker. Mm. Och då tänker jag att det är något man kan behöva lyfta. För ibland kan det ju vara en del av varför man går i terapi, att man kanske har problem med att man är perfektionistisk eller ofta vill vara till lags och så.
Så att
det kan ju hända förstås.
Ja. Men alltså, vad ska man tänka på då? För vi båda har upplevt att vi liksom, ja men att vi kan ljuga om att vi har gjort uppgifter bara för att typ man vill att psykologen ska känna sig nöjd över en.
Ja, det förstår jag. Och det är inte så konstigt, för att man vill ju liksom inte skapa dålig stämning. Eller, ja, men, och såklart att så här, det är roligt att få beröm. Så att det är klart att det kanske inte alltid känns himla lätt att säga så här, nej men du, jag gjorde inte det där som vi kom överens om.
Exakt.
Men jag tror så här, att för att en terapi ska funka så måste man vara ärlig mot varandra.
Mm.
Och det är ju super viktigt för mig som psykolog att veta ifall en sån viktig del i behandlingen inte funkar.
Ja.
Och även om många kanske tror att vi är tankeläsare, så är vi inte det. Så att det är inte alltid vi fattar om
Nej.
Någon ljuger heller.
Nej, det är klart.
Så att även om det känns svårt så är det alltid bättre att vara ärlig, så att vi liksom kan hjälpas åt. Så här, men hur kom det sig att det inte blev av? Kan vi liksom bolla det ihop?
Ja.
Det är inte så att vi vill liksom skälla ut någon ifall man det, inte gjort sin uppgift.
Det är typ det jag är rädd för.
Men skulle du säga att det är svårt som psykolog att också säga till den du pratar med att så här, jag känner nog att du inte riktigt gör uppgifterna, eller typ så här, alltså kan man, är det svårt att ha den konversationen alltså från ditt håll?
Men jag tror att jag personligen brukar ställa ganska mycket följdfrågor så att det till sist kanske blir uppenbart.
Busted liksom.
Nej, men, och sen så tror jag att man också får vara lite avdramatiserande, och får man den känslan att det är ganska vanligt att folk tycker att det är otäckt att göra de här uppgifterna, ja. Att man undviker det och kanske inte gör dem eller gör dem lite halvt och sådär. Så att man också kan såhär, lyfta att det här är ett jättevanligt problem. Det är ingen som går i terapin bara, hurra, gud vad kul ska du göra de här hemuppgifterna.
Nej, exakt. Precis.
Utan det är verkligen tvärtom, så att man också kan prata om såhär, det jobbiga i att göra hemuppgifter.
Ja.
Så att det är okej att säga att såhär, det här var svårt.
Ja, fattar. Precis. Ja, då har vi även din input.
Ja, tack så jättemycket Evelina.
Ja, så lite så.
Vi hörs, hej då.
Det gör vi, ha det bra,
hej.
Hej. Jo, men egentligen så här, man lika mycket som att man har ett konkret problem som man söker för, det vågar man ju ändå vara ärlig med. Så varför är det då så svårt att vara ärlig med att man har problem att göra uppgiften?
Men fan, alltså jag vet att jag har blivit bastard fan någon gång.
Aha.
För jag känner igen det här nu när Evelina säger, alltså jag frågar så mycket frågor så till slut så bara Alltså första, ja, okay. Liksom, första gången i terapi var det verkligen så.
Ja. Du sa att du hade gjort en uppgift och så fick du följdfrågor som du ställde fram till att du inte hade
precis. Alltså hon var så auktoritär också, vilket, alltså det var så bra för mig.
Ja.
Och liksom, och hon bara så här, okej, okay, och vad hände då då? Ja, men vad kände du? Och jag bara så här,
Ja, men erkände du då? Och bara fan, nej.
Nej, men du, alltså fan, jag. Är det jag inte kan komma på.
Nej. Eller blev det bara, nej men så här också kan det ju vara, att psykologen ställer följdfrågorna och sen blir det den här outtalade känslan,
så tror jag det blir.
Kring att så här, psykologen fattar att du inte har gjort uppgiften.
Ja.
Du fattar att psykologen fattar. Och psykologen fattar att du fattar. Alltså det blir den här att man bara så här, nu går jag hem och gör om. Och gör
men typ, ska vi ta de här uppgifterna en vecka till?
Ja, precis. Alltså, typ så. Du får inga nya läxor, utan nu kör vi det här en gång till.
Ja, verkligen.
Ja. Ja, man är ju så dum och så
här. Men jag tänker så här, alltså mitt konkreta tips utifrån mig själv nu, det är försöka påminna sig själv om att när man ljuger, undanhåller eller vad som helst, alltså man tar så dyrbar tid från det faktiska problemet man har. Och från att också bli hjälpt med det.
Mm. Och sen också så här, nu blev ju det här ett ganska skrattigt avsnitt för att man är så, man blir ju skrattig när man känner igen sig.
Nej, men gud, ja.
Och man känner sig liksom att man har varit så himla dum mot sig själv.
Mm.
Men att det här också är jättevanligt.
Ja.
För att man vill vara alla till dags, precis som Evelina säger med, man vill liksom inte skapa dålig stämning.
Nej.
Det är lika mycket som att så här, skapa dålig stämning i ett mötesrum eller i klassrummet eller i kompisgänget där man helt plötsligt har så här, alla mina 10 vänner har den här åsikten, jag har inte den. Det är mycket lättare att...
Och sen samtidigt, dålig stämning blir det ju fan inte med en terapeut.
Nej, alltså, men det är ju det man tänker.
Ja, jag vet, men så här, de har hört allt typ.
Mm.
Men jag vill bara läsa ett utdrag från en text i brittiska Vice.
Okay.
Från en tjej som heter Hannah Ewens, eller Ewens, jag vet inte hur man säger det.
Nej.
Hon har skrivit en krönika som heter, eller typ som ett liksom reportage som heter Sakerna jag önskar att jag visste innan jag började gå i terapi.
Okay. Mm.
Och då är det speciellt 2 delar som jag vill läsa. Står det så här. Du kommer vilja att psykologen ska gilla dig. Försök släppa den tanken. Det ligger i människans natur att vilja bli omtyckt. Om du, precis som jag, är en av dessa personer, läs noga. Lyssna noga.
Mm.
Ibland när jag berättar något för min nuvarande psykolog kan jag komma på mig själv med att flika in pauser för dramatisk effekt. Eller att jag börjar gestikulera med händerna av den enda anledningen att jag vill underhålla henne. Om jag får ett skratt är det en personlig vinst. På samma sätt kan jag, när jag är på väg till henne, om jag känt att jag haft en period med psykiskt välmående, genuint börja oroa mig för om jag kommer tråka ut henne.
Ja.
Jag börjar febrilt leta igenom mitt korttidsminne. Det måste ju finnas något sjukt som jag gjort nyligen som jag kan ta upp i samtalet. Mm. Men på samma sätt som du inte behöver tycka om psykologen behöver inte hen tycka om dig. Om du inte försöker jobba emot viljan att bli omtyckt kommer det förändra sättet du jobbar med psykologen. Och det minskar chansen för att du ska göra framsteg. Psykologen är där för att hjälpa dig, inte för att bli underhållen. Och bara för att det är du som blottar din själ betyder inte det att det skapas en ojämn maktbalans. Var så ärlig du bara kan. Med stycket ovan i åtanke finns det ytterligare en viktig aspekt. Ärlighet. Var så ärlig du bara kan. Det har tagit åratal för mig att sluta undanhålla information och jag är säker på att jag gjort det varje gång jag börjar träffa en ny psykolog. Om jag berättar det här kommer hen tycka jag är en slampa, en dålig person eller en idiot. Det här har kanske delvis att göra med åldersskillnaden. Mina psykologer har alltid varit äldre än jag och det har nog också att göra med att det kan vara otroligt obehagligt och obekvämt att vara öppen med vissa saker. Men vad är vitsen med att hålla tillbaka? Din psykolog har förmodligen hört värre saker än vad du kommer berätta och hen kommer inte kunna hjälpa dig lika bra om du döljer delar av sanningen. Försök att se på din psykolog som en förlängning av dig själv.
Ja, true story. Ja, det handlar ju inte om att man håller på att skapa någon sorts relation med sin psykolog. Det är alltså nästan bättre inte. Då att det blir, nu kommer det inte bli dålig stämning, men det är ju på något sätt ändå så här en liten obekväm stämning som du upplever det, kan ju faktiskt vara ett jävligt gott betyg, för då har du varit jätteärlig, du är någonting på spåren och du försöker inte vara din psykolog till lags.
Alltså jag tänker typ med så här, detta låter ju för fan skit dumt, men så här, att lite avhumanisera psykologen.
Ja.
Att verkligen så här, för man betalar för tiden.
Mm.
Den personen ska hjälpa en. Man får tänka så här, det här är ett verktyg i mitt välmående.
Precis.
Man behöver inte så här, hur mår dens familj, föräldrar, barn och den själv.
Nej.
För det är dens jobb att hjälpa dig.
Exakt.
Gud, jag vill börja terapi igen.
Ja.
Och bara så här, testa och vara ärlig.
Jo, ja, precis. För jag tänker med att så här, första gången eller andra vändan man går i terapi så är det kanske inte lika lätt att vara ärlig. Ja, men som du sa, ja, men tredje gången var jag ganska ärlig. Det var nog för att jag gjorde det liksom online.
Jag skulle säga att jag var också 80%
ärlig. Ja, men det kanske var också för att det var just din tredje gång. Det är ju saker som också blir lättare med tiden kanske.
Mm, andra gången var jag nog minst ärlig.
Mm.
40% ärlig.
Okej, ja ja. Det var allt för den här veckan.
Alltså 40% ärlig, det är så sjukt lite ärligt.
Ja, faktiskt. Då är det ju mer ärlig i ditt liksom, i vardagliga liv. Ja, gud ja. Det är så sjukt. Men jag är mer ärlig här än vad jag var i min terapi.
Men överallt.
Det är det, och det alltså. Fattar jag inte.
Det är hur mitt det... ärligaste rum.
Ja, det är det. Det ska ni veta. Nej, men på riktigt. Alltså, ni som lyssnar på podden, ni hör den riktiga Sofie. Alltså, och det är så jävla sjukt, men jag kan inte få med mig den här personen ut i mitt vardagliga liv. Det är jag, alltså jag fattar inte.
Hur gör man?
Det är jättesvårt. Fan. Ja ja.
Men jag tänker typ så här, kan ni inte säga så här, hatade ni det här avsnittet eller?
Nej, det behöver ni inte säga.
Jo. Hör av er.
Ja,
hatade ni det? Älskade ni det?
Ja, vi hörs som vanligt i Insta-DM. Där heter vi Angestpodden.
Mm.
Annars, om ni inte vill skriva till oss, så hörs vi som vanligt i era lurar nästa torsdag.
Tack och hej!
Hej då!
Podplay.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.